Vi ska börja det här mötet med att sjunga sången 259. Det är en ganska känd sång. Saliga visshet, Jesus är min. 259. Då vill jag hälsa alla varmt välkomna hit i mötet idag. Och speciellt till Ove Lindeskär som ska predika här. Han har varit här någon gång tidigare, ungefär för 10 år sedan. Och Bengt Andersson var pastor här, så var han och besökte oss. Varmt välkommen och Gud välsigne dig, Ove. Och underbart att få samlas och sjunga om det här saliga visshet, Jesus är min. Är det något bättre vi kan sjunga om? Att man har fått visshet att Jesus är min. Och vi har tagit emot hans gåva, hans frälsning. Finns det något bättre i livet? Nej, det finns inte något bättre. Att vi får tillhöra Jesus och tro på honom idag. Och följa honom. Halleluja. Jag vill läsa ett inledningsord. Vi har ju firat påsk nu. Det förra helgen. Och jag tänkte på, sen efteråt, så när Jesus var nere på jorden och han hade uppstått, så var han ju kvar. Han visade sig för lärjungar under 40 dagar. visade han sig för dem. Och jag vill läsa ett sammanhang här, och det är ju i Lukas 24 kapitlet. Jag vill läsa i sammanhanget där. Det var ju för de här Emmausvandrarna. Och Jesus, det var ju efter det. Jesus visade sig sen för lärjungarna där. Medan i Lukas 24 och vers 36. Jesus visade sig för lärjungarna. Medan ni talar om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: frid var med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: varför är ni så förskräckta och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han sina händer och sina fötter. Och eftersom de av ide glädje ännu inte kunde tro, utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Amen. Jesus, det står att i Apostlagärningarna 1 står det att han visar sig under 40 dagar för lärjungarna och för andra. Och Jesus, han ville liksom att människor skulle förstå att han verkligen var uppstånden. Det var därför han var under den här tiden och visade sig för olika människor. Och Jesus, han förklarar ju vad som var viktigt i det här sammanhanget. Det var ju det att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag. Det var ju Gamla testamentet, var ju Jesu bibel på den tiden. Nya testamentet fanns ju inte, det har ju inte alls tillkommit, utan det kom ju senare. Och vad som är viktigt där var och han sa till det så skrivet att Messias ska lida på tre dagar och uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och det är den tiden vi är inne i fortfarande. Den här tiden, den gäller ju fortfarande. Att omvändelse och syndernas förlåtelse, frälsning, är det vi ska predika för människor. Att hjälpa människor för att de får upptäcka Jesus. Det är ju det som är vår uppgift. Och vår viktigaste uppgift, vill jag säga, att dela med oss vad vi har fått av Jesus och hans frälsning. Halleluja. Så att det ska vi fortsätta med. Precis, och göra precis som Jesus sa här, var att dela med oss vad han har gjort för oss och på korset. För det är ju korset, det är ju där vi måste komma. En människa, för att bli född på nytt, att bli frälst, måste vara en människa, måste komma till korset. Jesu Kristi kors, och det han har gjort på Golgata för oss alla människor. För alla människor är det ju, men det är ju de som tar emot det i sina liv som det blir giltigt, det här det Jesus gjorde. Då blir det giltigt när vi säger: Jesus, ta hand om mitt liv, förlåt mig min synd, rena mig. Då är då det händer undret. Och Paulus, han skriver om det: om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se något nytt har kommit. Det står ju i maskulin form här, men det gäller ju kvinnor också naturligtvis. Det är ju inte bara män. Halleluja. Nu ska vi ta en stund här och tacka Jesus. Och prisa och upphöja hans namn. Halleluja. Fader, vi tackar dig för den här stunden i Jesu namn. Att vi får komma. Att vi får komma och ha fira gudstjänst. Att Jesus, du som är vår mästare, vår Herre, och som har gett oss frälsning genom vad du gjorde på korset för oss, att du dog för våra synder och för att vi skulle få förlåtelse och komma och bli försonade, få uppleva frälsning och uppleva levande Gud, Fadern. Tack Jesus för vad du gjorde på korset för oss. Det var för att hjälpa att många människor, många fler människor, får upptäcka det här i vårt land. Vad du har gjort, Jesus, personligt för alla människor. Jesus, vi ber om att ditt evangelieljus ska komma här så att många får upptäcka dig i den här tiden. Jesus Kristus, halleluja, vi prisar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig den här dagen. Och att du fyller oss med din glädje. Jesus, du själv sa att jag har kommit för att det ska ha liv och ha liv i överflöd. Vi tackar dig för att du ger oss, att vi får ta emot detta liv som du har lovat. Ta emot dig i tro och leva i detta. Halleluja. Tack för att du vill ta hand om den här stunden. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Det kanske är någon mer här som vill tacka Jesus. Halleluja. Halleluja.
Ja, vi tackar och prisar dig. Du är här till stede. Det är ditt ord som ska förkunnas. Det levande ordet i Jesus Kristus. Du har själv sagt att himmel och jord ska förgå. Men inte ett enda av dina ord i Jesus Kristus. Vi tackar och prisar dig. At du vil velsigne hele Guds tjeneste. Ja. Med alt som
helst. Ja, Jesus.
Og vi takker dig for, at du er øvet der. Vi priser og ærer dig, Jesus Kristus. Og vi beder om, Herre, at alt,
halleluja,
både som spil, lovsang, alt som skal hende, nadveren ind i mennesket, Jesus Kristus. Herre, du møder os som den levende Gud, du er. Det takker vi dig for Jesu navn. Amen.
Amen. Halleluja. Tak Jesus. Halleluja. Jag ville nämna något bönämne här också, att vi kan be för det. Det är ju Karin Willesen. Hon har ju varit inne på sjukhuset och jag vet inte om hon är kvar där fortfarande. Men att vi kunde be för henne också, för hennes son Fredrik. Kan vi be om deras, om Guds välsignelse över dem i deras situationer där. Kan vi ta bara en kort stund där. Ja. Tack Jesus. Tack Herre för att vi får lyfta upp Karin Willesen inför dig, att du ska hjälpa henne i hennes situation. Du är ju Herren, vår läkare, även ande, själ och kropp, och vi ber din, att du ska hjälpa Karin, röra vid hennes, och det med din hjälp, med din läkedom, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Och vi ber också för Fredrik som hade önskat förbön. Och vi ber att du ska vara med honom och hjälpa honom i hans situation. Att din lösning blir. Tack, Jesus, att du känner allt. Du vet om allt. Du känner oss bättre än vi gör själva och situationen. Tack för att du välsignar Fredrik på ett underbart sätt. I Jesu namn, vi tackar dig. Och vi har flera här som är sjuka också i församlingen. Vi ber om din välsignelse och din läkedom. Jesus Kristus, du är ju Herren, vår läkare också. Halleluja. Tack för att du välsignar och kommer hit. I Jesu namn. Amen. 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 Vi ska fortsätta att sjunga sången. Nej, jag ska ta programmet, förlåt mig. Jag kan ta programmet här först. För kommande vecka. Det är vecka 15 går vi in i nu, va? Vecka 15, ja. På tisdag den 9 klockan 18 så är det bön här i kyrkan. Och den 13 så har vi LP-café som vanligt på lördagen där klockan 17. Och de som kan är välkomna att komma med. Vi brukar ju gå ut klockan 15 så på lördags eftermiddagen och inbjuda och samtala och dela ut tidningar och traktater. Så om du vill vara med så kom in till klockan 15 och var med här. Halleluja. Och sen den 14, alltså 14 april klockan 10:30 så är det gudstjänst och då predikar Bertil Andersson. Så välkomna till de här olika gudssamlingarna. I Jesu namn. Då ska vi ta upp kollekt till församlingens verksamhet. Och sen har vi den här meddelandestunden som vi brukar ha efter sången här. Sången 502. Vi har ju också missionsoffer-insamling också. Ursäkta mig att jag missade det innan. Vi fortsätter att sjunga sången här.
Ja.
Oh,
Tack för den givna gåvan. Det står ju också att Gud älskar en glad givare. Så jag hoppas att du är glad nu när du har gett till Guds verk. Gud älskar en glad givare. Så det är en glädje att få ge till Guds verk. Det har vi nog märkt. De som gör det, va. Så tack ska ni ha för gåvan. Och nu tar vi den här stunden. Har du någon bibelord eller något som du vill dela med dig av här, så är du välkommen att komma fram. Det kan betyda så mycket, en bibelvers kanske som har betytt mycket för dig den sista tiden. Så välkommen att dela med dig.
Jag prisar Herren och tackar för hans underbara ord. Och jag tackar för hans löfte som han lovat att hans barn, när de är ute i världen, de ska inte tänka vad ska de säga, vad ska de prata. Helige Anden ska leda dem till den rätta. Och det behövs i den sekunden Helige Anden lägger orden i munnen. Och det var det verkligen har hänt. Jag vittnat igår till några av mina kära systrar och bröder här. Och jag vill fördela med er också att en kollega har frågat mig, hur kan ni tro på papper och penna? Alltså det står här text och ni tar den för givet och tror på det. Och han är mycket intresserad med aktier och fonder. Och han har sådana industritidning eller aktiefonder i tidningen i handen. Jag sa, hur kan du tro på den här texten och pappret? Och han är lyckad med det. Han gör pengar för det. Hur kan du tro på den här texten och pappret? Det är rosa tidning. Och varför du köper den med pengar och du satsar tid och läser på den och du tror på det, pennan och pappret. Han säger, men jag vinner pengar på den, säger han. Du vinner pengar som ska lämnas på jorden när du dör, säger jag. Men jag vinner evigt liv som ska jag gå vidare andra sidan. Jag har papperpenna som ger liv, du har papperpenna som ger pengar. Men här finns det också pengar och liv. Det är papper och penna. Tack Jesus för din inblandning. Den minuten, den sekunden man upplever din härlighet, din närvaro, din kraft, din visdom, din ledning. Du är underbar, så som vi sjönk nu. Underbar. Och den kärleken underbar som du gett på oss från övan, Helige Anden. Inte bara nog det, utan till och med du bor i oss. Tack Jesus. Välsigna ditt ord. Amen.
Jag har nu hållit i ett år från droger och dylikt, och det är tack vare den här församlingen och Guds ord. Jag kan inte förklara mer, men jag tackar väldigt mycket. I Jesu namn. Amen.
God morgon. Guds frid. Det är första gången jag är här i talarstolen. Men jag har någonting jag vill berätta. I veckan så jobbade jag tillsammans med en arbetskollega som kommer från södra Europa. Vi renoverade en lägenhet och vi gick ut för att ta lite frisk luft. Och det var jättekallt och det regnade. Och då började vi prata om vädret. Man pratar väldigt mycket om vädret här i Sverige. Och då sa han att i mitt land så är det 25 grader just nu. och vi pratade om vädret och vi undrade liksom, vi har hela tiden undrat, varför är det så kallt här i Sverige? Varför lever vi i så mycket kyla och mörker och det är liksom så länge och det är så lång tid, va? Och vi har så korta somrar. Och då sa han någonting som fick mig att tänka efter. Han sa till mig så här att här i Sverige så tror inte människor på Gud. Vi är väldigt få människor här i Sverige, i Skandinavien, i Norden som tror på Gud. Om man jämför mot de sydligare delarna i Europa. Ju längre ner, jag tänkte på detta här sen när jag kom hem. Jag reflekterade. Och det är sant. Ju längre ner man kommer i Europa, desto mer tror människor på Gud. Och titta vad de har. Titta vilken fin värme de har. Titta vilka fina frukter de har på sina träd. Fina grönsaker. Titta vilket liv de har. De lever. De tror på Jesus. De tror på Gud. Italien, Spanien, hela Medelhavet. De är väldigt nära till Jesus och väldigt nära till Gud. Och då får de också allt detta här. Välsignelse. Så det fick mig att tänka väldigt mycket, detta här. Tack.
Jesus frid för allihop. Jag tänkte bara säga att jag måste gå snart för att det har blivit komplikationer med Tevos knä efter den här operationen. Så jag måste köra honom till sjukhuset i Hässleholm. Så be gärna för Tevo så att liksom det inte blir några stora problem för hans ben.
Ja, vi kan be med en gång här för Tevo. Välsigna honom. Att du har omsorg om oss. Och vi ber just nu för Tevo. Att i den här situationen att du ska hjälpa honom och kom med din läkedom. Vi ber om det, att din läkedom över Tevo. Välsigna honom. Jesus, du som är Herren vår läkare, och vi ber för Tevo just nu. Välsigna honom med din läkedom. Att du rör vid honom just nu. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack ska ni ha för vittnesbörden här. Som delats. Tack ska ni ha. Vi ska fortsätta nu och sjunga sången, lovsången 678 och 686. Du är den högsta och vi kan väl stå. De som kan göra det kan väl stå upp när vi prisar Herren. Och sen får vi lyssna till predikan av Ove här.
Amen.
Ja, då får vi lyssna till Ove här. Gud välsigne dig.
Guds frid till er alla. Är den här på nu? Ja, så ni hör bra. Till och med till tredje bänken hör ni. Ja, vad bra. Tack så mycket för inbjudan att få komma hit. Det har jag satt stort värde på och är här nu med förväntan att vi ska få en fin gudstjänst också fortsatt. Innan jag sätter mig på stolen där, det är nämligen så att det står i Bibeln att medan de satt så föll den heliga ande över dem. Apostlagärningarna 2. Så jag sitter nu mera och predikar. Men sanningen är den att jag har ramlat ner för en trapp och slå ihjäl mig helt. Men Gud bevarade mig. Men mina ben och fötter fick sina slag. Men det går ju bra med kryckor och Guds hjälp. Och så den här brodern här Tage, han hjälpte mig också mycket med att hämta böcker och bibel från bilen. Och du är en sån här hjälpare du, hörru. Det var fint, tack så du ha. Men innan jag sätter mig där ska jag bara nämna mina böcker som ligger på bordet där nere. Jag har skrivit rätt många böcker och jag har några med mig. Och jag har dem alltid med när jag predikar, därför att det är min förkunnelse. Och det vill jag få ut så mycket som möjligt. Och en av böckerna, det är bön som når till faderns hjärta. Det räcker inte med böner, men det är bra. Men det räcker inte. Utan när vi utvecklar bönen, då blir det till ett böneliv. Och en bön, den är slut efter 3 minuter. Eller 5. Ett böneliv, det tar aldrig slut. Det pågår dygnet runt resten av vårt liv. Natt och dag. Och det är en hemlighet det, att få känna Abba Fader i sitt innersta. Och det har att göra med det inre bönelivet. Jag har en som jag skrev bara för ett par år sedan. Att vandra med Jesus i den sista tiden. Och jag anser att där är vi nu. Men alla tycker inte så. Men jag läser Bibeln och ser att det stämmer ju väl nu. Och det går ganska raskt. Jag har lagt märke till en sak, att när profetiorna i Bibeln går i uppfyllelse så kan det vänta hundratals eller tusentals år. Men när det börjar, då går det fort. Det är ett faktum det. Och nu är det så att de första lärjungarna, de vandrade med Jesus. De sista lärjungarna, vi, vandrar också med Jesus. Och det är samma Jesus. Men de såg att vi vandrar i tro andligt med Jesus. Men då är det av stor vikt att vi som gör det lär känna den Jesus vi vandrar med, så vi inte blir främmande för honom. Och det är ett ord i vår tid, för nu sätts Jesus under luppen på många håll och han marginaliseras också i kyrkliga rum. Men inte här hos oss. Vi sätter värde på Jesus, för han är vårt enda hopp. Det är underbart att veta det. Men då bör vi också veta tidsläget och tidsandan. Därför att nu drar det ihop sig på många sätt. Och om vi lär känna tiden, som enligt Bibeln blir en ond tid, en antikristlig tid, en antisemitisk tid, en demonisk tid, då måste vi hålla oss ändå närmare Jesus för att kunna bli bevarade. Jag har min allra nyaste bok, den kom precis före jul. Och det är ju inte väldigt länge sedan i alla fall. Och den heter Livstid. Är det någon här som har livstid? Titta, han från Danmark har livstid, inte de svenska inte. Vi är alla dömda till livstid. Min svärmor, hon fick livstid på nästan 100 år. Det fattades ett bara. Men min bror, han fick livstid på 47 år. Och barnadödligheten i världen är så stor, så många barn dör vid 2 eller 3 års ålder. Och 35 000 varje år dör innan de ens är födda. Livstiden. Jag har nämligen skrivit mina memoarer. Och de ska jag ge ut i höst. Jag tror de kommer i september. Och då blev det så mycket material över, så då gjorde jag en bok av det också. Och det är den här boken. Så den är lite självbiografisk på sitt sätt. Det är 35 kapitel som jag vittnar om händelser, upplevelser, episoder som jag har varit med om. Och som har betytt någonting för mig av lärdomar och så vidare. Och så drar jag ut lite reflektioner och så blir det en liten undervisning i varje kapitel. Andra delen, där presenterar jag några av mina dikter som jag har skrivit. Och så bjuder jag på lite bilder längst bak på några sidor. Jag har nämligen målat i olja i vissa perioder i mitt liv och jag tycker att jag... I alla fall om jag får bestämma själv. Sen beror det på vad du tycker. Men det där bjuder jag på. Den finns ju där också. Och så, sen är det några till böcker. Men den här måste jag också säga någonting om. Den heter Matteva. Och det är en roman. Jag trodde aldrig jag skulle bli någon romanförfattare. Men jag har faktiskt skrivit en roman. Och en del pingstvänner på sina håll. Då säger de till mig förstår att nej, någon roman vill jag inte köpa. Jag köper en annan bok. De tror att romaner är syndiga bara för att det heter roman. Det beror ju på vad man beskriver för någonting i sin berättelse, eller hur? Och den här flickan, hon finns inte på riktigt. Hon är en rollfigur. Men i Benin, i Västafrika, har vi ett stort arbete, min fru och jag, genom den förening som bildades på initiativ av Philadelphia-församlingen i Stockholm när jag slutade som pastor och föreståndare där. Och där nere i Benin har vi byggt en stor anläggning med kyrka och bostadshus. Och det är nästan som en hel by vi har byggt där. Och dit tar vi flickor. Unga flickor. Som när de fick sin första menstruation när de kanske var 12 år eller så där ungefär. Då skulle de giftas bort. Då sa pappan, nästa vecka blir det bröllop. Jaha, sa flickan, vem ska gifta sig då? Du ska gifta dig. Och pappas hand och pekfinger blev som ett spjut som borrade sig djupt in i den lilla flickans innersta. Men hon kunde inte gråta och säga ifrån, för då hade hon begått ett hedersbrott. Så nästa vecka kommer en man och hämtar dig. Och så kan du inte få bo hemma längre nu, för nu är du vuxen efter din menstruation. Många flickor i Benin och i andra länder i världen rymmer hemifrån för att klara sig från det där tvångsäktenskapet. De vet att de kan aldrig klara sig från det. De måste, de tvingas. Men det enda sättet är att rymma dem mitt under bröllopsfesten. Andra gånger 2-3 dagar innan kanske. Hoppar på en buss eller bil eller liftar eller springer rätt in i skogen. Och efter en eller flera dagar kommer de till en stor stad. Och ingen tar hand om den flickan när det blir känt att hon har begått ett hedersbrott mot pappan och släkten. Men någon tar hand om henne. Någon som är så ond i sitt hjärta som man utnyttjar den lilla flickan till prostitution. Och den lilla flickan, uppvuxen i ett muslimskt sammanhang, för Benin är till största delen muslimskt, vet ingenting om sex, prostitution och sånt. Hon är olyckligt vetande om allt sådant i den lilla låga åldern. Men nu tvingas hon in i detta mörker och detta orena liv. De som vet har berättat för mig att många av de flickorna dör. Inte bara av ångest och förtvivlan utan också av sjukdomar som en följd av prostitution. Då har vi byggt det här hemmet. Vi har plats för mer än 100 flickor på hemmet. Just nu har vi mellan 80 och 90 flickor på hemmet. Där får de 3 mål mat om dagen, de får kläder, de får utbildning, de går i vanlig skola och de utbildas till sömmerskor. Och där blir de frälsta. Vi har kunnat hjälpa 400 ungefär hittills på några år. Vet du, vad jag vet, alla har blivit frälsta. Och den här rollfiguren, hon representerar de här flickorna. För jag har intervjuat flicka efter flicka efter flicka. Och hon representerar dem. Och då blev det en bredare berättelse än om jag bara hade skrivit om en. Köper du den här boken, så går hela pengen du betalar till det här hemmet som heter Hemmet Rut. Det gör det också med de andra böckerna. För vi måste finansiera det. Mina böcker har blivit en stor finanskälla för just Hemmet Rut. Och vet du, Nu kanske du tycker jag pratar för länge, för du vill ju höra min predikan, eller hur? Men den kommer. Ann-Britt, min fru och jag har satt lite i system och delat ut den här boken till icke-troende människor. Och vet du, vi har fått fantastiska reaktioner. Den första boken vi delade ut, det var samma dag den kom från tryckeriet. Och jag var i ett visst sammanhang och jag frågade en helt ofrälst människa, en kvinna: läser du? Tycker du om att läsa? Jag läser allt jag får tag på, sånt. Men du, då ska du få en bok av mig. Skriver du böcker? Ja. Här ska du få se, den här får du av mig. Men ska inte betala? Nej, du får den av mig om du bara lovar att läsa den. Och så ringer telefonen 2 veckor senare. Det var det hon som ringde. För mitt namn står ju här. Det är ju hur lätt som helst att få tag på mitt telefonnummer. Ja, hej, hej. Du, jag fick en bok av dig. Kommer du ihåg vilket fint samtal vi hade? Vi pratade om mycket bra saker. Och det var ju om Gud vi hade pratat. Och så säger hon: jag läste boken samma kväll, höll på nästan hela natten, sa hon. Och jag läste under tårar, men jag är inte religiös. Jag går aldrig i kyrkan, jag tror inte på någon Gud, men jag läste hela boken, jag grät, sa hon. Och till slut så lät hon nästan som en pingstsyster. Vet du hur de låter? Vet du det? Du känner till det, du. Den här ofrälsta kvinnan, hon sa så här, innan vi la på luren: jag är djupt gripen över den boken. En kvinna som bodde, hon har flyttat nu, men hon bodde ganska nära vårt hus. Hon fick boken. Hon kom tillbaka efter några dagar, en vecka. Kommenterade mycket här och var väldigt tagen, men sa: har du fler böcker? Ja visst, kan jag få en till bok? Jag läser så mycket. Ja, du kan få fler om du vill. In i huset, och hon fick två. Men då handlar det om Jesus, sa jag. Ja du, jag kanske behöver läsa något sånt också, för jag går aldrig i kyrkan och ingen tror på det där med Gud och sånt där. Och så säger hon, när hon hade fått ett par böcker: jag tror ingenting på det ni håller på med i kyrkan, sa hon. Jag tror på änglar. Hon var alltså djupt inne i New Age. Och dessutom är jag utbildat medium, så då vet du vad jag håller på med. Men din bok om Matteva, den har öppnat mina ögon för en annan värld. Och nu måste vi träffas, du och jag, snart och prata existentiella frågor. Jag har funnit att den här boken är en mycket lämplig bok som evangelisation. Det är min fru och mitt exempel. Och så var jag på ett ställe och berättade det här och sa: om du köper boken och delar ut den till någon, då kan du få evangelisera. Då kom det ett gift par, ja, kanske i min egen ålder kanske de var. Och så sa de: ja, vi kunde ju få ta med oss böcker, sa han. Ja, du kan ta en. Nej, nej, jag vill ha 30, sa han. Jag vill köpa 30 böcker. Men 30 böcker, ska ha så många? Ja, men det är ju 30 lägenheter i huset där vi bor. De måste väl få en var allihop, sa han. Det tyckte jag var lite rejält, eller hur? Så nu här, jag har ett enhetspris på alla mina böcker. Och det är 150 kronor. Och när ni swishar där så går det direkt. Så det blir öronmärkt till hemmet Rut. Men köper du 2 böcker, då får du en tredje gratis. Jag trodde ni skulle bli glada då. Ja, det blev ni också, vad bra då. Nu ska jag inte säga mer om det, mer än att man swishar, och har du inte swish så kan vi acceptera såna gamla vanliga pengar också, det går bra. Nu ska jag inte prata mer, nu ska jag sätta mig här borta. Jag tror jag kan gå utan kryckor den lilla biten. Nu ska vi läsa Herrens ord. Vet ni var i Bibeln den mest kända bibelversen står? Jag hör bara mummel. Vad säger ni?
Johannes 3:16
föreslår du. Är det någon som har något annat förslag? Kan vi enas om Johannes 3:16, så svarar vi ja. Det fick vi församlingsmöte mitt i alltihop det där. Det är så rätt. Då läser vi den lilla versen, men 17 också, för sammanhangets skull. Det är så gripande, förstår ni, att i denna lilla vers
Johannes 3:16, ryms hela evangeliet. Och därför sa Martin Luther på sin tid att det här är den lilla Bibeln, sa han. För den rymmer i sin litenhet hela evangeliets stora budskap. Halleluja. Jag läser i Jesu namn. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Amen. Den som bedriver mission, det gör ju församlingar och organisationer och enskilda också, ska läsa den här 16:e versen och få principerna för kristen mission. Här talas det inte om organisation, om ordförande och kassör i missionskassa och alla möjliga idéer för att nå till världen. Punkt nummer ett, det är att mission, om den ska ske här i eran världsdel, samma princip. Mission är kärlek, det är nummer ett. Så högt älskade Gud världen. Gud bara inte har kärlek, Bibeln säger att han är kärlek. Och kärleken, det är det största av allt. Tro, hopp och kärlek, men störst av dem är kärleken. Och Gud är personifierad in i det som är den gudomliga kärleken. Och då har vi tre ord i den grekiska grundtexten som vi kan ta med oss i det sammanhanget. Det är filé, den allmänna kärleken. Man behöver inte ens vara kristen för att ha den kärleken. Den har människan i sin egen innersta värld. Gud är kärleken som alla människor kan ha, oavsett religion, oavsett hur man har det med Gud och relationen med honom. Det ligger i det mänskliga, såvida inte djävulen så till den grad har förstört människan så att det inte lever i. Det andra är eros. Det är kärleken mellan man. Det är den gudomliga kunskapet där vi ska förstå att punkt nummer ett är att missionera, är att vårda, är att leva, är att ta hand om varandra. Det är Guds stora kärlek. Och det tredje, det är agape, den gudomliga kärleken. Och när den gudomliga kärleken, som är den rena kärleken, den fullkomliga kärleken, den kärlek som Gud besitter, och som får prägla filé-kärleken, den allmänmänskliga, då leds vi in i Guds renhet, i Guds underbara ljus. Och när den gudomliga kärleken får prägla äktenskapets kärlek, eros, så hjälper Gud oss till ett liv tillsammans utan onödiga kriser och bråk och skilsmässor och våld. Utan då blir det den gudomliga kärleken som tar över. Nu har jag kommit till en kristen församling. Och här lever ni era liv och här har ni era gudstjänster. Och här möter ni Gud. Då möter ni den fullkomliga kärleken. Och vad Gud vill med sin kyrka, det är inte att han vill uppenbara 1000 olika moment av arbetsinsatser som vi ska göra. Det kommer sen. Först vill han berätta för oss: jag älskar dig. Och till och med Simon Petrus, som hade sagt till Jesus: om alla andra överger dig så kommer jag aldrig att göra det. Du kan lita på mig i alla lägen, kära Jesus. Han var den som svek värst av alla. För när Jesus just skulle korsfästas så kommer han in till centrala delen av Jerusalem. Och där hade man gjort en eld. Det var väl kallt, så människorna behövde stå och värma sig kanske. Och han går fram där till elden, och då är det en tjänstekvinna, kallas hon för. Hon kommer: du, jag känner igen dig du. Du var en av den där Jesus lärjungar, han som ska korsfästas. Du var en av dem du. Jag såg dig. Jag vet. Du, jag vet inte vad du pratar om, säger Simon Petrus. Hans Jesu Kristi underbara lärjunge ljög för henne. Gömde sig bakom lögner och bedrägeri. Jag känner inte den mannen, jag vet inte vad du pratar om. Så hörde hon en tuppgala, och då gick det upp ljus för den stackars lärjungen. Jesus hade sagt: när den tuppen hörs, då har du förnekat mig 3 gånger. Då gick han ut, och det var natt, så står det. Och det var inte bara nattens fysiska mörker, utan nu blev det en andlig natt för Jesu lärjunge som var hur svår som helst. Så dog Jesus. Så uppstod Jesus. Och i Johannes evangeliet 21 kapitel möts de båda. Jesus och Simon Petrus, de möts. Halleluja. Förnekaren möter honom han hade förnekat. Och precis som Jesus, precis som han hade förnekat Jesus där i natten, så möter han honom nu i den kärlek som bara hör Gud till. Mission är kärlek. Simon, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Då får du ta hand om mina får. Och det var inte något lantbruk utanför stan han skulle ta hand om de här djuren, utan det var den församling som nu skulle bildas. De medlemmarna kallas ju för får. Jag tänker inte kalla er för får, utan, men det är nu i alla fall, eller hur? Oavsett vad jag säger. För vi tillhör ju flocken, vi tillhör gruppen av de som står under Jesu Kristi underbara majestät. Och han och ingen annan är våran herde. Så kommer Jesu fråga tillbaks för den andra gång: Simon Petrus, älskar du mig? Du vet att jag har dig kär. Då får du föra mina får ut på bete. Kallelsen. Uppdraget. Som en följd av Kristi kärlek kommer alltid ett uppdrag, en tjänst. Nu är han tagen på allvar trots sin synd. Så kommer frågan en tredje gång. Han hade 3 gånger förnekat, och nu skulle han stå 3 gånger till svars. Simon Petrus, älskar du mig mer än alla de här andra? Då brast det för Simon Petrus. Han hade inget svar. Jo då, det kom ett svar om sidor. Men först var han alldeles tyst. Jesus, du vet allt. Han tog hela packen. Hela det totala misslyckandet, allt det av ångest och syndanöd som nu hade drabbat honom efter denna förfärliga synd. Han tog det i en samlad stor verklighet. Du, Jesus, vet allt. Och när vi idag möter Kristi kärlek uppenbarad i Faderns härlighet, som den här versen leder oss in i, så kan det vara nyttigt för oss att bli ordlös. Tystnaden kan hjälpa oss. Och jag har lagt märke till, jag är ju mest i pingstkyrkor, men jag är också i alla andra kyrkor. Jag är i de lutherska, i samma, om ekumen, i allt vad de heter. Jag är ju ekumen, fast jag är ju pingstpastor och inget annat. Men jag tycker om att träffa de andra också. Och vet, kyrkan behöver idag möta Kristi kärlek, så vi kan vara tysta en stund. Ordlös. Jag märker ibland när jag predikar att pastorer, när det blir så där andligt tyst och folk sitter och gråter och folk, då orkar man inte med tystnaden, då måste man upp och säga något. Man berättar någon anekdot för 30 år sedan, eller man berättar något viktigt möte som ska hållas, eller man berättar något annat. Det värsta är när de ska repetera min predikan. De orkar inte med tystnaden. Då frågar jag, orkar de med Kristi kärlek? För där är det inte tid att prata och bubbla på om allt onödigt. Utan där är det bara att bli så djupt tagen och berörd, så orden försvinner, för tillfället i alla fall. Nu har jag predikat färdigt den första punkten. Nu har jag bara 3 kvar. Så ni förstår, det här blir en lång predikan. Punkt nummer 2. Det är att mission är att ge. Så högt älskade Gud världen att han gav. Och när himlen skulle ge någonting till jorden, så gav himlen det bästa som fanns i himlen. Gud kunde ha sagt, ja, jag kan väl ge en ängel, till och med en överängel kan jag sända ner till jorden. Men det gick inte. Det bästa skulle det vara. Det bästa var en födde son, Jesus Kristus. Halleluja. Och nu blir det en sån här fråga som ingen ska svara på till mig, utan bara till Gud. Och kanske inte idag, men om några dagar när du har bett över saken. Vad har du att ge till världen? Och vad har er församling att ge? Är det det bästa? Eller något annat? Det händer på olika håll i Sverige, och ibland läser vi om det i våra kristna tidningar dessvärre. Och jag vet, för jag reser och har så mycket kontakter, att kyrkor ger inte det bästa. De ger splittring. De ger maktkamp. De ger egoism i heliga rum. Och då bryter man mot den 16:e versen här, för det får vi inte ge. Det vi ger, det har med Guds underbara kärlek att göra. Och därför behöver vi nu bli döpta i denna kärlek, för det är den heliga ande, kärlekens ande, så att vi kommer lite närmare Gud, lite djupare in i Gud, lite mäktigare berörda av Guds underbara kärlek, så att vi har något att ge till världen. Och då tänker jag på Israels barn som är 430 år var slavar i Egypten. Och de arbetade som slavar och gjorde tegel. Och de där slavdrivarna var så hårda mot dem så att betinget det bara blev svårare och svårare. De skulle göra mer och mer för varje dag, och till slut klarade de inte av det. Och då blev de piskade. För att bara kunna orka med lite mer varje dag. Vilket innebar att hela folket började ropa till Gud i sina böner. Hjälp oss, vi kan inte vara kvar här. De plågar oss så mycket. Och så säger Gud till Mose när han kallar honom vid den brinnande busken. deras, folkets böner har kommit upp inför mitt ansikte och nu måste vi göra någonting för detta. Att du ska vara redskapet att befria mitt folk från slaveriet. Då säger Gud, när själva programmet presenteras, varje husfar i varje familj ska ta ett årsgammalt felfritt lamm av hankön. Det ska slaktas under vissa givna processer. Och blodet ska ni stryka på dörrpost och dörrträ. Och inne i huset ska ni äta påskalammet. Och ni får inte äta det som ni brukar göra. För när ni ska äta er mat tar ni av era skor. Ni tar av er ytterplagget och ni ligger till bord som ni brukar göra. Men inte nu. Nu ska ni äta med skorna på fötterna och med vandringshanden i staven. Och med ytterrocken på, de skulle bara ha sina kläder runt kroppen på sig. För i natt måste ni äta påskalammet under högsta beredskap. För nu ska ni lämna slaveriet när ni äter påskalammet. Och varje husfar fick lova att ta det bästa som fanns i jorden. Och jag har ibland när jag grubblat över den texten tänkt mig in i om jag skulle varit den förstfödd där. Nu är jag ju inte jude och jag var inte där och jag bor i Sverige. Men min pappa var pastor. Han hette Bertil och han var mest, han var faktiskt i Hören nere i Skåne, men han var med mera längre upp i landet. Och jag tänker mig in i den situationen att jag hade varit den förstfödde pojken där. Då hade jag sett pappa. Han har sagt till mamma, nu måste vi ut och söka det bästa vi har i jorden. För vi älskar Ove så mycket, det är vår förstfödde son, han får inte dö i natt. Så nu måste vi bara söka vilket lamm är det bästa vi har. Och det ska vi slakta som Gud har sagt. Och pappa han hade aldrig någon keps, men han hade hatt. Jag såg att nu satte han på sig hatten och så gick han ut och sökte. Så kom han in till mamma och sa, nu har jag hittat det bästa och det ska vi offra nu. Så tänker jag, det skulle min kära pappa ha gjort för min skull. Och nu mina vänner, måste ni höra evangeliet. Ni måste ta emot era hjärtan till förnyelse. Halleluja. Att ni sitter här och är frälsta nu och tillhör Jesus, det beror på att Gud gav det bästa himlen hade. Och hans blod göts på Golgata kors. Och då kan vi inne i huset få äta påskalammet. Och faktiskt här idag i gudstjänsten ska vi få fira nattvard. Och då är vi så nära vi kan komma den upplevelsen faktiskt. Halleluja. Nu har jag predikat färdigt punkt nummer 2. Nu är det bara 2 kvar. Vet ni vad tredje punkten är? Jo, mission. Det är att skapa tro i världen. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås. Jag har kommit till en församling där medlemmarna tror på Gud. För hade ni inte gjort det, då hade ni inte tillhört den här församlingen, kan jag tänka. Det är ju tron på Jesus som för oss samman i en rik andlig gemenskap. Och om du följer ordet tro i sina språkliga rötter, så ska du snart finna uttryck som tillit och liknande ord. Tro är alltså att lita på Gud. Halleluja. Och det är en sån här retorisk fråga som jag egentligen inte borde ställa, men jag skulle fråga ändå. Är det så att ni tror på Gud här? Ni behöver inte svara. Var tyst bara. Lyssna bara. Om ni gör det, då betyder det att ni litar på Gud. Det är det betyder. Amen. Nu ska jag berätta en historia jag själv har varit med om, så den är absolut helt sann. Vi har 9 barnbarn, Ann-Britt och jag. Och den yngste, han är 18 år. Nej, det var en annan. Nu tänkte jag på en annan. Han är 17 år tror jag. Just det. Så det här är rätt många år sedan det jag ska berätta nu. De där pojkarna. Jag var barnvakt. Och det var inga fruntimmer i huset så vi kunde leka fritt om jag säger så. Det var ingen som sa att vi inte fick stöka till och så där. Utan i huset och lekte kurragömma och jag kastade upp han i luften. Jag tog emot honom också naturligtvis. Och så när vi lekte och var så glada båda två så ställde jag honom på diskbänken. Och så tog jag två steg bakåt så det blev en meter mellan mig och pojken. Och då såg jag på honom att han tittade ner på farmors matta som låg där på golvet och tyckte nog att det var väldigt djupt ner till mattan. För det är väl en dryg meter ner kanske från där han stod. Han var inte någon gammal. 3-4 år kanske. Jag minns inte, jag kommer inte ihåg. Och så såg jag att det började rycka i underläppen på han. Och jag kan informera för den fortsatta berättningen att när det rycker i underläppen på små barn så är det ett tecken på att de börjar gråta alldeles strax. Då vet ni det nu då. Ja, det ryckte. Och då ställde jag till honom. Väl på farfar, sa jag. Sa han. Det var klara besked, det gjorde han inte. Han litade inte på mig. Då vaknade predikanten i mig. Och han är ganska lättväckt kan jag säga. Så jag tänkte, nu behöver han en trospredikan. Så jag började predika för honom att din farfar är världens starkaste farfar. Så om du bara hoppar rätt ut i luften nu så tar jag emot dig. Nej, sa han. Du litar väl på mig? Nej, jag gjorde han absolut inte. Inte lita på mig. Han var i ett utsatt läge. Och mina ord gjorde ingen nytta som predikan för honom. Så då visade jag honom mina muskler. Jag spände upp mina muskler, vet du, och så visade honom. Det var väl inte muskler, det var väl något annat. Men han trodde att det var muskler. Så nu väcktes han. Och han, jag såg då hur han böjde sig ner på diskbänken som en 100-meterslöpare i startposition. Och med ett glädjetjut hoppar han, pojken hoppar, rätt ut i luften. Och världens starkaste farfar tog emot honom. Ja, det var väl en överdrift, men predikanter har väl överdrivit förr. Men jag sa så i alla fall. Och så tog jag honom in mot mitt bröst och så tittade jag honom djupt i ögonen. Så frågade, du litar väl på farfar? Ja. Han hade ändrat åsikt. Mission, det är att lita på Gud. För det är att tro på Gud. Mitt lilla fina barnbarn trodde på mig hela tiden. Han trodde på mig. Han visste mitt namn. Han visste var jag bodde. Han visste vem jag var gift med, för det var hans farmor. Han visste massor om mig. Men han litade inte på mig. Och du kan vara med här på mötet som tror på Gud. Och det har du gjort i åratal. Och du läser hans ord och du ber böner till honom. Men när kriserna kommer så har du svårt att lita på den guden du tror på. Men det är tro. Det är att lita på Gud. I alla livets situationer. Och jag som har predikat sedan jag var 15-16 år. Och varit ute på fältet sedan jag var 17 och jag varit i flera församlingar som pastor. Jag skriver böcker. Jag har rest i 40 länder och predikat över hela världen. Och ändå måste jag varje dag ställa frågan. Gud, jag vill lita på dig i alla lägen. Hjälp mig genom den helige ande. Att min tro inte begränsas till en ytlig tro om din existens. Utan när det drar ihop sig i mitt liv, då litar jag på dig. Det är mission. Halleluja. Och jag tänker som så, nu känner ju inte jag er, absolut inte.
Men jag tänker som så att om eran församling skulle växa i tro, det vill säga växa i tillit till Gud, våga be i tillit till Gud, skulle det ske något underbart här. Att tro på Gud, på hans existens bara, det är inte den allra högsta och största tro som finns. För det tror också de onda andarna. De tror att Gud finns. Och då är det väl inte någon höjdnivå för en kyrkas trosutveckling att bara tro att Gud existerar. Du måste komma fram till att du kan lita på den Gud som finns. Halleluja Jesus. Nu har jag predikat färdigt den tredje punkten. Nu är det bara en kvar. Är ni beredda? Den kommer nu. Mission. Det är att ge det eviga livet. Och att ta emot det eviga livet. Du förstår att det eviga livet, det ges inte till dig i dödsögonblicket. Det eviga livet får du i frälsningsögonblicket. När du kommer till Gud och bekänner dina synder och överlämnar ditt liv åt Jesus och blir hans barn, då ger han dig ett nytt liv som heter det eviga livet. Och en sådan människa kommer aldrig att förgås, så står det här. Du tillhör honom för evigt. Amen. Amen. Hoho. Hörde ni vad jag sa? Jag vet, hade jag sagt något sånt härligt i Afrika, då hade de nästan börjat dansa där i mötet. Men det är tur att inte ni gjorde i alla fall. Utan ni sitter och lyssnar istället. Ni är bärare av det eviga livet. Och nu vill jag göra dig uppmärksam på en koppling mellan första raden och sista raden i den här versen. Så älskade Gud världen, så att världen kan få det eviga livet. Och Johannes skriver i sitt första brev, det är väl till och med det första kapitlet eller om det är det andra i alla fall, att han är försoningen för våra synder. Det vill säga församlingens, våra synder. Och så och för hela världens alla synder. Det finns bara en försonare för alla ofrälsta som är försonaren för de som redan tillhör honom. För du, vi behöver leva i försoningens andliga processer hela tiden för att vara uppdaterade mot det eviga livet. Och sen kan inte jag predika så värst mycket om himlen, för jag har aldrig varit där, så jag vet inte hur det ser ut där. Andra skriver böcker om himlen, de har varit där, och jag kan ju läsa de där böckerna. Men även Paulus beskriver i boken här att han hade varit till himlen. Det betyder att han måste ha varit död och blivit uppväckt. För annars kan man inte komma till himlen, det är så. Och då skriver han där att där fick jag se och höra sånt som jag inte kan berätta för människor. Och jag tänker på det när jag läser böcker av sådana som har varit i himlen, när de skriver väldigt detaljerat om himlen, att det skaver lite. För jag tror nämligen, förstår ni, att det eviga livet och himlen är så stort, så ljust, så härligt, så otroligt, så det går inte att skriva det i en bok. Här möter vi det som är top secret, hemligt. Det är bara då vi kommer dit. För då har vi lämnat den jordiska kroppen som inte kan ta emot. Då är vi en uppståndelsekropp som är skapad för himlen. Och då passar vi in där. Halleluja. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det här säger mig någonting väldigt viktigt, att hans största uppgift var inte att döma. Sen kommer den dom, det säger Bibeln tydligt och klart. Men det är inte huvuduppdraget i evangeliet, utan det är att föra människor till frälsning. Och det säger mig också att det finns ingen i församlingen som har gåvan att döma. Och ändå dömer vi så mycket. Vi dömer varandra. Pratar så illa om varandra och har färdiga, absolut färdiga åsikter utan att veta varför en människa mår dåligt eller varför någon bär sig åt eller varför det har gått sönder för någon. Var aktsam för att döma någon. Är det någon som ska bli dömd, så är det bara Herren som får göra det. Vi ska ge kärlek och vägledning. Halleluja. Halleluja. Ja, nu får jag väl sluta min predikan, för nu finns det inga fler punkter. Men som jag känner det nu, för ni har ju varit så generösa mot mig, så jag ska komma två gånger till er under våren och när det var. Så jag tror jag ska återkomma till den här texten. Det finns mer att säga om den. Och det blir spännande. Låt oss be. Tack kära Jesus. Tack att jag får känna din närvaro i det här mötet. Tack att jag får se på dina barn här att de är djupt tagna och gripna. Jag ser tårar, men jag ser också leenden. Tack att du ska ta hand om alla här, så att de förstår kärlekens absoluta betydelse i missionen. Till oss själva, till andra i församlingen. Gud, nu tar vi emot din kärlek genom tro. Och tack för att du sände det bästa i himlen. Hjälp oss att ge det bästa vi har till varandra och till världen. Halleluja. Tack att vi i din församling genom kristen förkunnelse ska skapa tro. För tron kommer av predikan i kraft av Guds ord. Och det eviga livet. I Jesu namn. Amen.
Tack Ove för din predikan här. Det ska bli intressant att följa fortsättningen. När du kommer hit om två gånger. På dig i maj. Så det blir intressant. Så välkomna då. Vi ska övergå till nattvardsfirande nu. Och vi ska sjunga sången 406 medan vi förbereder. 406 kom på väggen här. Tack Jesus Kristus för att vi får fira nattvard och minnas vad du har gjort Jesus för oss på Golgata kors. Att vi får göra det, den här handlingen, den här nattvarden till din åminnelse av vad du gjorde för var och en som tar emot dig i sitt hjärta. Tack Jesus. Du välsignar den här stunden. Halleluja. Jag vill läsa dig från första Korinthierbrevet. Då skriver ju Paulus så här. Och han har ju överskrifter på det här sammanhanget. Rätt nattvardsfirande. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltid och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Amen.
Tack Fader för det offret du gav, Herre. Tack Fader att vi har fått chansen att ta emot det. Och att vi kan komma till dig och säga: förlåt mig. Herre, vi ber att du idag är med oss. Och att vi får uppleva din kärlek, din närhet, Herre. Herre, välsigna dem som tar emot det här brödet idag, Herre. Din kropp, ditt blod. Amen, tack Jesus.
Tack gode Gud för att du gav det finaste som himlen hade att ge. Tack för att du utgöt ditt blod för vår frälsning. Och tack för att vi genom dig kan ta del av himmelen och ett evigt liv tillsammans med dig, Herre. Och tack för att vi nu får dela ditt bröd och ditt vin till minne av vad du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.
Ja, välkomna fram och ta del av nattvarden. Halleluja. Underbart att få minnas vad Jesus har gjort för oss alla. Amen. Men det är för dem som har tagit emot frälsningen. Han gav sitt liv för många, står det. De som tar emot Jesus. Och därför är det så viktigt att vi lever i frälsningen. Att leva i denna verklighet. Halleluja. Ska vi tacka Jesus här? Tack Jesus Kristus för vad du gjorde på Golgata för oss. Vi tackar dig Jesus för att vi får vara friköpta, som det står. I honom är ni friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för era synder på grund av den rika nåd. Tack Jesus Kristus för det. Att få förlåtelse, att få förlåtelse. Jesus, jag prisar dig för detta. Och att vi får vara fria, friköpta, vara fria i vår ande. Vi behöver inte ha något som tynger oss längre, därför att du har förlåtit oss. Jesus, jag prisar dig att du välsignar var och en. Tack för den här veckan som ligger framför. Vi ber om att vi ska få vara ledda av din heliga ande så att vi kan bära frukt, sådan frukt som blir beståndande. Tack Jesus för att du är med oss och tack heliga ande för din hjälp i våra liv. Amen. Amen. Halleluja. Ska vi sjunga sången 499 som avslutningssång här? 499.
Thank you.
Ja, det får vi göra, ta emot den gudomliga kraft. Nu när vi går till en ny vecka till mötes här och får dela med oss till andra människor som inte känner Jesus. Det kan betyda så mycket att vi säger ett ord eller lämnar en tidning eller traktat till vår medmänniska för att den människan ska bli frälst. Tack ska ni ha för att ni kom hit, och vi ger också tillfälle till förbön om det är någon som vill ha personlig förbön efter mötet. Men annars avslutar vi mötet här nu. Tack ska ni ha. Amen.